Det har blivit dags för filmfanatikernas julafton. Det blir Oscarsgala natten mellan söndag och måndag. Silja Sahlgren Fordstad, du är filmkritiker här på Svenska Yle. Hur mycket ser du fram emot årets Oscarsgala?
Faktiskt jättemycket. Det har varit ett helt absurt race inför årets Oscarsgala, så att jag är verkligen spänd att se hur det kommer att gå. Och jag menar, precis som du säger, lite julafton är det för mig varje år.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår filmkritiker Silja Sahlgren Fordstad. Och den kommande kvarten ska vi tala om Oscarsgalan. Hur relevant är en filmgala idag då vi alla kan välja själva vad vi vill streama och när? Och varför är årets gala den mest laddade galan på länge? Ja, natten till måndag är det alltså dags att dela ut gyllene statyetter åt de som har gjort fjolårets bästa filmer. Men då jag snackade om Oscarsgalan med vår filmkritiker Silja inför den här intervjun, så var det inte bara tal om hur taggad hon är, utan hon sa också, och jag citerar det här: årets gala är utan tvekan den mest laddade galan på länge. Silja Sahlgren Fordstad, vad menar du med det här?
Nej, det här och göra med flera olika saker. Dels så redan då när nomineringarna kom, vi kan ju konstatera att vi har ju haft de här bränderna i Kalifornien här under året, vilket gjorde att nomineringarna sköts fram, vilket är väldigt, väldigt ovanligt i sig. Och sen när nomineringarna väl kom så visade det sig att det var då en film av den franska regissören Jacques Audiard som fick flest nomineringar, Emilia Pérez, 13 nomineringar, vilket då är rekord för en så att säga icke-amerikansk film. Mm. Så det var redan någonting att tala jättemycket om, en film som handlar om en transperson. Det fanns mycket sånt här i luften som gjorde att det var, nu händer det liksom nya saker. Och sen började det komma sån spekulationer kring att ganska mycket av nomineringar kan det handla om en slags protest, alltså protestaktion mot Trump-administrationen, filmer om diversitet och mångfald och en film som handlar om Donald Trump, The Apprentice. Den finns också med här. Sebastian Stan är nominerad för rollen som Donald Trump. Att speglar det här nu andra strömningar i samhället. Sen kom det en backlash för den här Emilia Pérez när det visade sig att då den här transrepresentationen kändes inte alls rätt. Och sen att skådespelaren som gör den rollen, huvudrollen i den filmen, åkte dit för att ha publicera en hel rad rasistiska inlägg på sociala medier under årens lopp. Och då vände liksom det här käppet totalt och det blev en enorm diskussion kring det här. Sen började man diskutera AI. Hur mycket har AI spelat en roll i filmen The Brutalist när det gäller språkbearbetningen? Kan man då tala om att skådespelarna gör det här jobbet eller hur mycket är liksom verkligt av det här som man påverkar? Och jag menar, allt sånt här, skandalerna på något sätt har kommit, eller skandalerna, men diskussionsämnena har kommit slag i slag. Och så har man diskuterat det här med hur mycket taktikerar man, vilka skådespelare man nominerar i vilken kategori för att försäkra sig om att man kan gå hem med en statuett och så här. Att det finns väldigt mycket som känns nu att det bubblar kring den här galan.
Du nämnde Emilia Pérez, en film som i alla fall jag också har fått bilden av att den här är nu den stora Oscarsfilmen i år. Det mötte någon slags backlash, kallar du det. Vad är det som har hänt?
Vi kanske måste först repetera vad filmen handlar om. Alltså den handlar om en kartellledare i Mexiko som anlitar en advokat för att utreda möjligheterna att göra en könskorrigering. Han vill bli en hon och samtidigt komma ifrån sin tidigare identitet med allt vad det innebär av kriminalitet och så vidare. Så det fanns liksom ett transtema i det här. Det var förlagt till Mexiko och det kändes som att okej, här får vi nu någonting helt nytt. Att dels att HBTQ-världen får liksom en representant som lyfts fram i rampljuset. Det är ett jättebra skådespelararbete. Allt det här är fint. Wow, här har vi ett paket. Sen gick det inte så hemskt länge. Alltså den här belönades då tidigt på festivaler. Och när man kom så långt som till Oscar så kändes det som att här är det nu bäddat för allt möjligt. Och när Zoe Saldana höll sitt tacktal på Golden Globes för den statyett hon fick där, så tänkte alla att nu kommer alla ledamöter att tänka att det här talet vill vi också höra på Oscarsgalan.
I experienced this kind of magic on the set of Emilia Pérez and it's thanks to you. Thank you, merci beaucoup, Jacques Audiard. Thank you so much for trusting me to play Rita.
Och så där lät det då. Sen började dyka upp kommentarer kring det här att filmen som då utspelar sig i Mexiko är inte alls inspelad i Mexiko. Mm-hmm. De som har jobbat med filmen är inte från Mexiko. Väldigt få av skådespelarna har en direkt koppling till Mexiko. Regissören är från Frankrike och sa i några intervjuer i ett tidigt skede att inte hade han nu så hemskt mycket lagt sig in i den mexikanska kulturen. Vilket var en sån här sak som ju fick folk att reagera. Sen visade sig då att många på HBTQ-håll var inte alls nöjda med den bild filmen gav av transpersoner. Mm. Jag kan ju säga i min recension, så jag tillhörde de då som inte jublade högt inför den här filmen. Jag var lite sådär att jag tillhör inte den grupp som ska representeras, men jag tycker det här känns underligt. För att det blev en sån här känsla av att är det här en person som nu så att säga byter kön för att byta liv på ett annat plan än att handla om det genuina, liksom, alltså en könskorrigering. Mm. Och filmen gör det här väldigt också så här dimmigt, att vad är det egentligen? Så att det fanns en stor irritation på det hållet också. Och sen kom då alltså de här olyckliga gamla inläggen på sociala medier, inte så fruktansvärt gamla, men just som hade en tydlig rasistisk underton från då huvudrollsinnehavaren Carla Sofia Gascón. Och det då alltså exploderade kring det här, och det talades om till och med då att hon uppmanades att inte sen mera delta i kampanjarbetet, att det blev så inflammerat kring det här. Så att det har nog alla analytiker talat om att det här hinner man inte repa sig ifrån inför galan.
Mm. Jag har alltid tänkt mig på något sätt Oscarsgalan som, vet du, det är röda mattor, det är dyra kläder, det är mycket glam och glamour. Och sen, det är liksom en cool fest för kändisar, lätt stämning, sådär. Men har den blivit mer skandal om Susan? Eller håller du överhuvudtaget med om min bild av Oscarsgalan?
Alltså jag tror att jag som har vuxit upp som ett Oscars-fan har väl just haft den här bilden av att det är, tänk, där är alla de här allra bästa samlade på ett ställe, vad ljuvligt. Sen sådär senare här började jag tänka att det kanske inte är så ljuvligt. Där sitter en massa spända människor som är liksom på topppositioner inom sin bransch, och så är det en stackars programvärd som ska försöka hålla liv i den där filisen som hela tiden avbryts av reklaminslag och så här. Så den där stämningen är svårt att uttala sig om så där utifrån. Men när det gäller skandaler så har det ju hänt allt möjligt de här senaste åren. Att jag menar, ganska tidigt började man diskutera det här att vem är det egentligen som är där och väljer? Vem som ska nomineras? Vem som ska få pris. Man börjar tala om bristen på diversitet. Man talar om Oscars so white. Varför får inga kvinnor någonsin något pris i de här stora, tunga regikategorierna och så vidare. Alla de här frågorna har diskuterats ganska mycket. Och sen måste man ju säga att de senaste åren så har det sen inträffat sådana här incidenter som har gjort att allting kring en 4-timmars festival plötsligt bara handlar om en sak, som när man delar ut i misstag ropar någon till segrare som egentligen inte alls ska få pris, eller när det då blir handgemäng på scenen och så här. Så att det har liksom talats om Oscars kanske lite, jag menar, som handlar mindre om film och mer om andra saker.
Mm. För något år sedan så minns jag, du var inne på det här, det stormade kring, visst var det ledamöterna i den här Oscarsakademin, Oscars so white och så vidare. Vad handlar alltså den här kritiken om?
No, det handlar helt enkelt om vilka människor det är som sitter och röstar. Och man tog nog den här kritiken till sig, man har verkligen försökt öppna upp alltså det här garde av människor som har möjlighet att rösta. Man har sökt efter ledamöter på annat håll än det mest givna. Man har försökt åstadkomma något när det gäller åldersstrukturen, för jag menar, det blir ju ganska tydligt att om det är äldre vita män som sitter och röstar, som har varit där i 1000 år, så kanske det ser ut på ett visst sätt. Och där har man nu gjort faktiskt en uppryckning, vilket säkert har en inverkan just på det här att kanske det här spelfältet har öppnat lite mot det att du kan ha icke-amerikanska filmer nominerade i kategorin för bästa film och så här. Så att helt klart så har man tagit den här kritiken till sig.
Jag är ett stort fan av Eurovisionen, och där sägs det alltid att man kan inte tävla i musik, för att det är ju handlar om hur människor upplever konst och kultur. Lite kanske samma kring film, men då jag ser på filmer och sen ser på Oscarsgalan, så känner jag att de filmerna jag har sett och tyckt om, de är sådana som Oscarsjuryn definitivt inte tycker om. Och då funderar jag att, är det så, Silja, att en film måste vara svår för att den ska kunna vinna en Oscarsstatyett? Finns det liksom ett recept för en Oscarsvinnare?
Nej, jag tror inte att den behöver vara svår. Tvärtom så tror jag att det finns också där ett nålsöga att komma igenom. Jag menar, filmer som Titanic, inte är det nu så där jättesvårt om man talar om de här riktigt stora som har vunnit många, många Oscarsstatyetter. Det är väl snarare det där att man måste ha en ganska... Det ska gärna vara ett episkt berättande och gärna vara stort och mäktigt och en typisk alltså biograffilm. Det kan handla om skådespelare, regissörer, att det finns liksom de där namnen som folk känner igen, att det spelar en viss roll. Sen vet jag precis vad du menar med det här, att jag menar, när vi sitter och chattar Oscarsnatten med publiken så är det ofta just det här, men varför är inte den där filmen där och varför får de här aldrig pris? Skräckgenren till exempel är en sån som man alltid diskuterar. Att det görs strålande skräckfilmer. Okej, och sen kanske de kvalar in någonstans i någon effektkategori som Nosferatu i år till exempel. The Substance, som i år är nominerad faktiskt i många kategorier, anses lite nu bryta det här. Att, att nu kommer en film som kan kategoriseras som en skräckfilm. Den har liksom kommit längre än vad de brukar göra. Och samma sak med om vi tänker det som tilltalar den breda publiken, fantasyfilmer. Och så här, att de når liksom inte riktigt ända fram. Fast det är det som en stor del av publiken väljer att gå. Men jag tror inte, speciellt när det gäller Oscars, vi får ofta den här frågan när man kommenterar just film, att Cannes och Venedig och de här filmfestivalerna, att är det svåra filmer? Och det kanske finns ett större utrymme när det gäller europeiska festivaler för lite smalare filmer. Men Oscars brukar nog vara ganska, ganska brett.
Du nämnde att det är liksom, man är ofta ute efter biograffilmer. Jag funderar, i en tid som vi lever i just nu där man i princip kan sitta, alltså man behöver inte gå till en bio mer för att se film. Jo, det är cool, men jättemånga filmer har du i din telefon och sen kan du spela upp dem på din tv och sitta hemma och se dem. Du kan se dem när du vill och du kan se vad du vill. Hur relevant är en Oscarsgala?
Det här är en jättebra fråga, för att jag tycker på samma sätt som filmerna innehållsmässigt alltid speglar på något sätt sin samtid och verkligheten och samtidigt påverkar sin samtid och sin verklighet. Så detsamma gäller ju på något sätt galan i relation till de filmer som görs och till de filmer som ses och hur publiken beter sig. Och det är klart att man har ju länge talat om det här, men Oscarsgalan, det börjar vara en ganska gammal publik som tittar på det, och är man nu intresserad av det här överhuvudtaget? Och det är klart, det har ju att göra med också att vem är det som går på bio? Vem har råd att gå på bio? Vem gör man det tillgängligt för? Och sådär. Att personligen så tycker jag ju att Oscarsgalan har en viktig funktion som Eurovisionen. Det finns en förenande faktor i det där. Men jag är ju nog oroad över utvecklingen så där biomässigt. Att nu ser man, om man tittar på årets nominerade filmer, så tycker jag det som är slående är att merparten av dem är alltså överlånga. Bland de här 10 filmerna som är nominerade i kategorin bästa film så är 3 stycken över 2,40. När man förut tyckte att optimala längden är 1,40 för en film. Att biograferna och filmskaparna försöker på något sätt kompensera det här att det här formatet ska bli större och mäktigare och att gå på bio ska bli en händelse och så här. Och jag är inte alltid helt säker på att det är rätt väg att gå. Det kan ha helt motsatt effekt. Och sen är det ju ett faktum också när det är Oscarsgalan att det var ett stort paradigmskifte då när det blev så här att filmer som var producerade för Netflix till exempel första gången kom in, att nu är en film som är en tydlig Netflix-film har kvala in här. För det är klart att streamingtjänsterna är en enorm sektor det också. Så att hela vårt sätt att förhålla oss till film och till biobesök avspeglar sig i Oscarsgalan.
Jag tror inte, Silja, att jag kan göra en intervju med en filmkritiker några dagar innan Oscarsgalan utan att be dig tippa lite. Vi har nämnt Emilia Perez, vi har nämnt Donald Trump-filmen The Apprentice. Vem tror du att går hem med statuetter?
Alltså det är roligt. Vi hade igår ett möte med den här gruppen då som ska sitta och chatta och referera under natten. Och alla är helt så här, what? Alltså, vi vet på riktigt, vilket gör det jättespännande. För att som Oscars nörd så sitter man och följer med under den så kallade award season. Var statyetterna landar under Golden Globes eller Critics Choice Award. Eller de här olika som röstar fram då vinnare innan vi kommer till Oscarsgalan. För det brukar vara en fingervisning. Men i år så landar de ena gången här och andra gången där. Och man helt satt, vad ska vi nu tänka? Så det är väldigt svårt. Jag tror att Emilia Pérez kommer att få det väldigt svårt. Med tanke på den backlash som har drabbat den. Sen kan man ju fråga sig att hur mycket inverkar världen, det som händer runt omkring oss på hur människor röstar. Hur mycket inverkar det att man sköt fram nomineringarna som sköt fram tiden att rösta, som sköt fram hur mycket de som röstar kan ta in intryck av allt möjligt annat. Men jag tror att de som är ganska säkra, Kieran Culkin för bästa biroll i A Real Pain, en strålande film, där det också har diskuterats att var det en huvudroll eller en biroll. Han är nominerad för biroll och borde ha varit i huvudroll. Men det är en annan sak. Sen tror jag att Demi Moore kanske ligger ganska bra till faktiskt för sin roll i The Substance. Det är de här två som man känner sådär att okej, okay, och här vet jag lite hur det kommer att gå. Men sen, till exempel, bästa manliga huvudroll, det är jättesvårt nu att se. Timothy Chalamet fick ett stort pris här nu. Nyligen, man har hittills tänkt att det var Adrian Brody var självskriven. Nu är det inte alls så. Och bästa film så kan jag väl tänka mig att det är lite sådär The Brutalist, The Conclave. Det är kanske där möjligen A Complete Unknown. Men som sagt, Emilia Pérez som var så tippad en bra bit in i den här säsongen så tror jag att kommer att få det ganska kärvt.
Tack för det, Silja.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Själva Oscarsgalan den kan du såklart följa med på Yle Arenan natten till måndag. Sändningen från Röda mattan börjar 13:30 och själva galan börjar 14:00 på morgonnatten. På arenan kan du också chatta med bland annat Silja om årets gala. Och jag på tal om arenan, där hittar du såklart också varje vardag ett nytt avsnitt av Nyhetspodden. Kom ihåg att beställa på våra notiser och lägga till oss i din lista där. För slutmix av dagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.